Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, shampoo och balsam bars av högsta kvalitet tillverkade i södra Frankrike. Och dessutom 1753 Skincare, ansiktsolja med sin unika sammansättning av CBD-olja och flera andra fantastiska ingredienser som ger huden ett härligt glow. Helena Kubicek-Boye, du är psykolog, sömnexpert, kriminalromanförfattare, barnboksförfattare, föreläsare och vinterbadare. Du har skrivit flera böcker inom psykologi och hälsa, bland annat Konsten att sova, Sömnböcker för barn, samt att du har specialskrivit för Mikael Persbrandt och John Cleese. Jag vet också att du är ensamstående med två tonårsdöttrar och att du älskar att vinterbada, som jag redan har sagt. Men det är så mycket snö ute idag så att det är lite extra som jag vill ta upp. Du har pratat om sömn i både Nyhetsmorgon och TEDx. Du jobbar också med dömda ungdomar på SIS-hem. Jag vill prata med dig om sömn, tonårsbarn, vinterbad och att skriva deckare och massa annat. Och hur vi kan fläta samman alla dessa punkter om psykisk hälsa och ohälsa. Och självklart vill jag ju veta hur dina morgonrutiner ser ut. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tusen tack Shirin. Vilken introduktion.
Du har ju så mycket härliga saker på din palett. Jag sa innan vi började spela in här att jag vet inte riktigt hur vi ska få ihop den här timmen. För du har så mycket spännande grejer. Och nu kan man ju verkligen säga rise and shine och god morgon. För att så här tidigt brukar inte jag podda.
Nej, då är jag tacksam. För jag är morgonpigg.
Det här är bästa tiden på dygnet. Men jag brukar börja podda vid 11. Men nu är klockan 9. Och det är superhärligt. Det här, morgonen är min tid på dygnet. Tack. Mm. Inte kvällen.
Då är jag jättetråkig. Jättsamma här. Då är man nöjd med dagen. Sen är det en ny dag och då är man taggad för den. Ja, så känner jag.
Har du sovit gott?
Ja, men det har jag. Precis som hos er har det blivit kallt nu här. Man märker det ute. Det är lite frost på fönsterna. Men jag har inte badat idag. Jag badade faktiskt igår. Och det är häftigt när det är kallare i luften än i havet. Liksom. En gång i veckan ungefär. På morgonrutin så är det nog bara en gång i veckan jag badar. Men det räcker för mig. Liksom. Då har jag liksom en kaffe och någonting med och så kommit upp.
Ja. Men titta, nu får vi besök.
Ska du också vara med? Hon vill bara sitta med en liten stund. Hon har fått på sig en liten kofta som vi stickat nu när det är lite kallt.
Hon var inte så liten sen när du bär upp henne. Lilla boven.
Nej, hon är liten, men hon kan sitta här lite. Vad hon vill ofta vara med. Selma, det är en kockupo.
Hej Selma. Föresöt och liten kofta.
Ja, också en författarhund. Det är ett sällskap när man skriver. Men ja. Så är det. Min morgonrutin, sa du. Du får säga vad vi ska börja.
Precis. Först vill jag ju veta hur du mår idag och var du befinner dig.
Jag är hemma och har två döttrar och en har studiedag och den andra håller på att göra sig i ordning och ska till skolan. Och jag bor i Västerhamnen i Malmö, ganska nära havet. Också en miljö som jag har börjat skriva om i min nya bok. Så att jag är inte från Malmö från början, men jag har bott där nu nästan 15 år. Så det har börjat bli min stad.
Och var är du från ursprungligen?
Jag är från Lund och det är inte så långt bort. Men på något sätt så var Malmö och Lund när jag växte upp två väldigt olika städer. Det var universitetsstaden och sen var det den liksom gamla, vad ska man säga, industristaden med Kockums och varvet. Men nu har städerna börjat flätas ihop med högskola och universitetssjukhus och liknande.
Härligt. Du, bara tillbaka till ditt namn. Kubicek, är det tjeckiskt?
Precis. Jag hade inte så många som lyckas gissa rätt som du gjorde nu. Men förr visste folk mer. Men det är min pappa är från Tjeckoslovakien. Och han kom ju hit. Jag är född i Sverige. Men min mamma är svensk. Men jag har ju den delen av min släkt som är från det landet. Då. En del är här och en del bor kvar. Och det var ju speciellt att växa upp och ha en förälder från ett forna östland. För på den tiden var det ju väldigt, väldigt stängt. Så när jag var 14 år, det var då Berlinmuren föll 89, då liksom förändrades livet för många av oss. Plötsligt kunde man åka ner och träffa släkt och gamla vänner till min pappa och sådär. Men det är märkligt, man växte upp och skickade kläder och jag hade liksom, det var en sån stängd värld. Fick jag träffa min farmor en eller två gånger vad jag minns. Hon fick inte åka ut och sådär från landet. Ja, det var speciellt med järnridån.
Wow, ah, du minns det och du påverkades av det?
Mm. Ja, jättemycket. Just att, och sen nu är det nästan tvärtom. Nu är de länderna längre fram än vad vi är. Liksom. Det är nästan de som skickar el till oss. Liksom. Hjälper oss. Men det var sån stor skillnad när jag växte upp. Och det var hemskt också det här att man inte kunde åka fram och tillbaka. Utan det var verkligen stängt. Det var,
ja, ah, det är märkligt. Jag är ju också född och uppvuxen i Sverige, eller i Stockholm. Här, jag befinner mig i Stockholm. Mamma är svensk och pappa är från Iran. Men jag minns, eller minns inte. Jag och min bror, vi påverkades aldrig riktigt av det. Alltså, sådär som, så som du berättar.
Jag tror framförallt 89 när det föll, muren föll och länderna började öppnas upp. Det var många familjer som splittrades, en del flyttade tillbaks. Det var, ja, det var väldigt rörig tid för många den där perioden.
Ja, du, vi har ju mycket beröringsämnen här och hon som har flätat oss samman förstod genast att det här kommer bli en bra kombo. Hur kommer det sig att du började intressera dig för alla de här spännande ämnena som jag läste upp i introt? Det är ju liksom en ganska stor fråga, men främst är det ju, handlar det ju om psykologi och sömn. Och på något sätt, och sen också författare såklart. Men allt, tänker jag i alla fall, handlar ju om hälsa på något sätt. Så vad började du dra i för
tråd? Ja, men det börjar nog precis som du säger med intresse för mående och hälsa. Och psykologi betyder alltså läran om det mänskliga psyket på något sätt. Alltså det är inte om sjukdom, psykisk sjukdom, utan det handlar ju om hur fungerar vi? Varför gör vi som vi gör? Och jag är nog absolut mest intresserad av processer. Och vi ska ju komma fram till det i slutet av vårt program kanske. Men det är kanske det som är förenande för det jag gör. Att jag tycker om det här. Liksom, man börjar där och så var kan man komma? Och jag är mer intresserad av själva processen än målet ibland. Ja. Så det var väl mitt intresse från början har funnits i det. Och då ville jag läsa ett psykolog. För jag tänkte där finns en möjlighet att jobba med processer. Både hos individer, grupper, ledare. Ja, på olika nivåer.
Mm. Och då menar du liksom själva resan till målet?
Precis. Sätta upp en strategi, ta sig dit. Och jag lever ju mycket så själv. Att jag har ju alltid någonstans en liksom, strategi, en plan med vart jag vill. Och, alltså jag tycker det är roligt att förflytta sig. Och sen ibland acceptera att man står still också. Det kan också vara jättebra övning. Att bara, ja, men nu är mitt mål att bara exakt titta still i båten och bara vara här. Och sen att vi har också ansvar för vår egen hälsa. Det är ingen annan som tar ansvar för den. Och det har jag alltid intresserat med det här. Vad är det som gör att vissa har förmågan att klara av det och andra behöver mer hjälp? Liksom.
Mm. Oh, det där tåls ju att upprepa. För det där är ju någonting som jag jobbar för varje dag på olika sätt. På olika plattformar och liksom det här med att ta ansvar för sin egen hälsa. För jag upplever att många lägger det ansvaret på politiker, samhället, alltså sådär att man, men också som jag har sagt så många gånger i podden, att man bara den här grejen att man ska gå och handla mat, och man tror och förväntar sig att innehållet i maten är bra för oss. Men sen börjar man läsa på innehållsförteckningen och inser att, om man nu gör det, att det är bara skit i. Det handlar ju egentligen bara om att tjäna pengar. Så livsmedelsindustrin har ju inget intresse av att hålla oss friska på något sätt. Så att om vi nu bara väljer mat, det finns ju enormt mycket andra saker.
Och där kan man ju se bara nu, bara det här med till exempel snus, hur det började liksom som en, hur man började profilera det mot kvinnor med små söta askar och nu är det mot barn och tonåringar och jag kan bli på djupt, alltså djup upprörd över vuxna personer som gör reklam för det här, även om man säger det inte riktar sig till ungdomar och barn. Men det är någonting vi absolut inte behöver för vår hälsa, att använda ja, snu. Alltså nu får man ju tänka, men att man, vi har ju också ett ansvar alla. Vad är det för budskap vi skickar till våra barn och ungdomar om, mm, om hälsa eller hur vi ska ta hand om oss? Mm. För att vi behöver kanske inte leva jättelänge, det vet jag inte. Men att man ändå ska må bra i, mm, fysiskt och psykiskt. Mm.
Jag hade ju generalsekreteraren för Non-Smoking Generation här i podden för inte så länge sedan, Helene Stjärna. Och det, jag var så förbannad, ja, i det där samtalet. Alltså upprörd. Så att det kan ni alla lyssnare gå tillbaka och lyssna på.
Det måste jag lyssna på också.
Ja, väldigt intressant. Och det får väldigt lite utrymme. Hon krigar. Ja. Kan jag säga.
Mm. Det finns, ja, men just apropå det du sa, att vi behöver ju vara medvetna, vi behöver jobba mot ganska starka krafter för att hitta. Och då är en sån sak som vinterbad, det är helt gratis, det är inga kommersiella intressen, det är bara positiva effekter, det är sådana metoder. Men ingen tjänar ju pengar på det, det blir ju ingen business av det. Nej. Och då vinner det inte samma liksom, kraft kanske på det sättet. Det bara svänga ut larm som går här. Ja.
Mm. Men vi kan börja där om ditt vinterbad. Hur ser den där proceduren ut? För jag, nu i Stockholm, det är snö. Ett full snöstorm. Det ligger på marken och det är väl säkert 7-8 minus. Och jag bara försöker så här visualisera i mitt huvud hur jag skulle se ut och hur jag skulle känna mig om jag skulle nu bara så här byta om efter vårt samtal. Ta bilen ner till någon brygga och bada. Det, för mig är det en utopi.
Alltså jag tänker att du redan är inne i det. Bara du visualiserar nu så har du börjat.
Du tänker så. Mig,
och jag är liksom... Jag har ju tränat mig själv, har jag insett efter alla år jag har badat, att redan när jag börjar gå hemifrån här så börjar jag liksom andas djupt och lugnt.
Såklart att det är en träningssak.
Och det jag har ju inte så här medvetet bara, nu Helena ska göra det här. Men det har blivit att kroppen bara har lärt sig nu. Och vad som händer då, det att jag har en badkompis, vi sa det, hon bara, jag börjar nästan svettas, sa hon innan hon ska bada. Hon har liksom...
Alltså, det var man programmerar hjärnan liksom.
Ja. Wow. Och mitt första bad var egentligen så här, jag var ute och sprang på Österlen vintermorgon och sen sprang jag förbi min favoritstrand och det är många år sedan. Och så tänkte jag bara, gud vad härligt att bara hoppa i havet. Det var som att bara kallade på mig. Då tänkte jag, men jag testar. Och jag liksom tog av mig kläderna och hoppade i. Och det var nästan en sån här, alltså stark, liksom andlig, sinnlig upplevelse. Att, wow, herregud. Och framförallt att, tänk, havet är tillgängligt för mig året om. Det finns ju där och varje bad är på något sätt en upplevelse. Det kan vara helt så blek och stiltje eller det kan vara blåsigt. Så, så att jag är bara nyfiken varje gång på hur det går när jag badar och har liksom inte ett motstånd. Alltså det kan jag ha precis kanske när jag ska ta av mig, det blåser det. Men annars så vet jag ju hur bra jag mår av det.
Du sa andlig och sinnlig upplevelse. Kan vi liksom bara grotta ner oss lite i det? Vad händer i huvudet? Hur känner du? Hur mår du före, under, efter?
Ja, men det är en stund för mig själv. En del, alltså man får alltid tänka vilken typ av återhämtning behöver just jag. Alltså jobbar man mycket med människor hela dagen som jag gör så behöver jag oftast återhämtning för mig själv. Andra som sitter själv och kanske vid datorn hela dagen behöver nog återhämta sig med andra människor, kanske bada tillsammans och ha det. Men jag behöver det här själv. Så att vara ensam med havet och den här tystnaden och höra ljudet från vågorna eller och känna kylan och sånt. Alltså det är väldigt mycket medveten närvaro för min del. Där jag släpper allt annat en stund och startar om. Liksom. Så, och just det här att man tränar sig, att man tänker att ja, det är kallt, punkt. Men antingen är det kallt eller inte. Alltså hur kallt det är, det tänker jag aldrig på. Folk kommer så här, hur kallt har du badat? Hur många grader? Jag vet inte. Jag mäter ingenting, jag räknar ingenting. Jag bara upplever. Min mamma ska hela tiden hålla på och mäta så allting. Idag är det så. Det är hennes sätt. Men jag gör inte det. Utan jag tänker så, ja, det är kallt, punkt. Oavsett om det är sommar eller vinter. Eller, ja.
Får du med dig barnen också?
Nej, det får jag inte ännu. Fram till september och oktober har min yngsta badat ibland med mig. Och sen är det ju det här att du tränar dina tankar också. Att de bara får bara passera. Du kanske får en motståndstanke. Bara släpp den. Och så bara känn hur känns det i vattnet. Och luktar det någonting? Eller solen? Eller molnen eller någonting. Att man övar sig på att släppa tankar som blockerar en.
Mm. Och vi har ju naturligt i oss att så fort det blir lite motstånd så börjar vi andas häftigare och vi börjar få tankar i huvudet att vi liksom ska försvara oss på något sätt. Men precis, du pratar precis om precis det vi ska träna på att göra tvärtom.
Och det kan man ha generalisera då. Det är det min bok om Winterbad While Swimming handlar mycket om, att den här upplevelsen, det är den också som... Det handlar inte bara om att vi ska gå ner något kallt, det är också bra för oss, men att det går emot liksom någonting. Det växer som person, och det här är ju inte farligt om man inte har hjärtproblem. Man behöver ju kolla så man har fysiska förutsättningar för att bada kallt, men att på något sätt du påverkar liksom, du kan med tankens kraft uppleva någonting större. Jag gillar det. Jag har fastnat för det och sen fortsatt med det.
Och då tar vi ju med oss det som vi tränar, vi säger jag som inte alls badar när det är fullt. Nej, men jag pratar lite om samma sak i yoga. Jag brukar säga att det som vi tränar på mattan, det ska vi ta med oss ut i det verkliga livet sen. Och det är väl samma sak med det som händer i kroppen och i hjärnan när man vinterbadar. Mm. Att man tränar kroppen på att hantera motgångar, tränar kroppen på att hantera stress, träna kroppen på att liksom våga ta det där klivet ut i det kalla, mörka. Mm. För att ja, det låter så deppigt, men så här, klara av vardagen. Ja. Men du förstår vad jag menar. Mm.
Och det finns en stor studie som gjorde i Holland, och där var det flera tusen personer man testade som fick då uppleva kalla bad eller kalla duschar kontra de som inte gjorde det. Och resultatet av det var ju dels att de hade färre sjukdagar, alltså de var friskare, de som duschade eller badade kallt. Men också att när de väl var sjuka så klarade de det bättre. Alltså man byggde upp en annan resilience. Och det pratar man mycket om idag i alla områden inom psykologin, liksom psychological resilience, alltså motståndskraft. Hur kan du bygga upp den? Man klarar av... Det finns små studier som visar att du kan hantera liksom cancerdiagnoser på ett annat sätt. Och det har en annan utveckling om du har en starkare psykisk immunförsvar på något sätt. Så det är ett sätt helt att bygga logiskt upp det och inte bara.
Ja,
eller vara på mattan, yoga. Logiskt. Jag håller med, jag gör det ibland också.
Underbart. Och det för oss ju ganska naturligt in på ämnet sömn, som är en stor del i det du jobbar med, har jag förstått, om jag har läst på rätt. Sömn kan vi ju grotta ner och säga, alltså det är så intressant. Jag upplever att väldigt många har sömnproblem. När du träffar, jag vet inte hur du, om du träffar klienter eller om det är grupper eller hur du jobbar just med det, men är det ett stort problem, upplever du, hos många som du träffar?
Ja, under vissa delar i livet är det ett stort problem, och det är många som har problemet, kanske vår ålder. Det kan vara dels innan att man har mycket stress både på jobb och hemma. Man får inte tillräckligt med återhämtning och nedvarvning och sover sämre. Och sen så kan det också vara nästa fas som kommer med klimakterier, förändringar där, att man under period sover sämre på grund av hormonella förändringar.
Mm.
Så att jag har sömnproblem sedan jag började jobba med det för nästan 20 år sedan, så har det ju ökat så här, och det har väl att göra med digitalisering, med informationsflödet, stress. Ja, det är många orsaker till det.
Nu skulle jag vilja be dig att lyssna lite extra noga några sekunder, för det här vill du inte missa. 1753 Skincare och deras ansiktsolja har tagit min hy under sina vingar. Jag har känslig hy och är ju såklart därför extra försiktig med vad jag använder. Med de här CBD-oljorna märker jag skillnad redan efter bara några dagar. Min hy blev lugnare, jämnare i hudtonen, fick mer lyster och blev liksom mer balanserad. Just nu får du ta del av deras fantastiska jul- och nyårskampanj, där du får två ansiktsoljor med CBD samt en makeup remover. Allt för endast 1099 kronor, nästan hälften av det ordinarie priset. Skriv sedan Kirins julgåva i anteckningarna när du checkar ut, så skickar jag en fin kristall med önskningar om att ditt 2024 ska bli det bästa året ever, fyllt av kärlek och drömmar att uppfylla. Gå in på 1753skincare.com och glöm nu inte att skriva Kirins julgåva i varukorgen. Erbjudandet gäller året ut. Puss och kram! Och dum fråga nu då. Mm. Vi sitter ju ner i alla fall, du och jag.
Mm. Ja.
Men, och liksom, lyssnarna vet säkert det här, men det tåls att upprepa så här. Men vad händer i kroppen när vi inte får sova ordentligt? Vi vet ju alla hur det känns. Så här, åh gud. Jag till exempel sov lite för lite. Jag känner mig helt okej nu. Men jag vet att om inte jag tar igen det där lite i eftermiddag så kommer jag få sota för det. Kroppen mår inget bra. Mm. Så vad händer rent medicinskt, kemiskt, biologiskt? Vad händer?
Ja, men det är ju det som är det viktiga. Att på något sätt under natten när vi sover gott och när vi får en period av djupsömn och vi får tillräckligt med sömnfaser, då har vi ju en återhämtning som är ungefär som att lägga in oss på spa eller serva bilen under natten. Ja, men det känner man ju att man har fått en sån här härlig sömn när man vaknar, eller om man inte har fått det.
Mm.
Och det är ju, kroppens celler repareras, immunförsvaret byggs upp, vad man vet i studier. Hjärnan, när du bearbetar saker och minnen lagras. I drömmar händer det en del i drömfasen. Så musklerna återhämtas genom vila och avslappning. Och man har ju sett att elitidrottare till exempel har börjat fokusera mycket mer på att få den här djupa återhämtningssömnen för att återhämtas efter skador. Musklerna behöver läkas. Så det är på alla nivåer. Och det är det som är så himla spännande, att man på något sätt har varje sömnfas har någon typ av återhämtning för kroppen. Och man kan ju känna sig ibland att man har sovit 8 timmar, men ändå är man helt slut när man vaknar. Och då har du ju missat någon av de här bitarna i sömnen, sannolikt. Mm. I djupsömnen. Och sen kan man ju sova ibland 5-6 timmar och känna att jag känner mig pigg.
Är det hur?
Och ganska, och det är också märkligt. Och då har man ju fått en mer sammanhållen sömn och mer djupsömn, sannolikt. Men det är viktigt med sömnen över tid. Sover man dåligt några gånger då och då är det inte hela världen, det tar vi igen. Så att de som jag träffar, eller som jag har haft både grupper och individer och jobbat på många olika sätt med sömn, men då har man ju haft ett sömnproblem över en månad där man har kommit in i en ond cirkel, och då är det plågsamt. Det blir som att man blir nästan besatt av sömnen då.
Men kan det där vara individuellt? För jag vet en person som jag träffade för många år sedan. Han sa att jag sover alltid 5 timmar och jag mår hur bra som helst. Det var liksom hans, vad ska man säga, det funkade för honom. Jag sa, gud, 5 timmar alla dagar i veckan, jag skulle ju typ dö.
Nej, och det finns en del personer som har det lilla sömnbehovet och sover väldigt effektivt. Sen har jag ju träffat då, nu lät det som en man, och jag har ju träffat en del män som har gjort det under delar av sin karriär och sitt liv. Men sen kom en jättesmäll sen, att de, det behöver inte gälla honom. Men att man, jag har träffat läkare som vid 50 bara gått rakt in i väggen. Eller folk som har fått liksom konstiga fysiska symptom, klåda över hela kroppen, utslag. Och, så att vi är inte 100 på att det är bra över tid, men många kan ju ha det här så här ett par år. Och vi är ju väldigt genetiskt olika, det tycker jag också är spännande. Det har jag sagt också, men hur vi är formade för att vi ska överleva som grupp. Och om vi tänker bakåt i tiden när vi levde på savannen eller skulle försvara oss, så är det självklart några av oss var morgonpigga som du och jag.
Vi hade såklart.
Vi hade ju sett till att nu startar vi upp dagen, nu gör vi en plan för dagen och elden är på. Och sen håller vi igång och fixar under dagen. Sen börjar vi bli lite trötta på kvällen och då kommer de här kvällspigga och tar över. Och sen och kolla de elden när vi behöver gå och lägga oss, och sen är det någon
ingen eld.
Nej, exakt. Du och jag hade varit skitdåliga, framförallt på nattmänniskorna som kommer sen.
Kommit liksom vargar och
slocknat. Och sen är det några färre då, men ändå en grupp som är nattmänniskor, tack och lov, som kan jobba på våra sjukhus på nätterna, som kan köra lastbil
tack
på natten.
För dem.
Och det är otroligt bra att vi har dem också. De är färre rent procentuellt, men de räddade oss på nätterna, höll igång elden. Så att vi är ju olika, och där märker man ju att när man försöker pressa in sig i den här mallen av att vara sådana som du och jag är, för det är majoriteten av vårt samhälle, det blir tufft för många. Alltså att man går upp och alltså en kamp mot sin egen dygnsklocka hela tiden.
Mm. Och då kommer en dum fråga till här. Jag frågar åt en vän. Nej, jag skojar bara. Jag frågar åt mig själv. Jag är ju... jag är som mest kreativ på morgonen. Ganska tidigt. Jag kan direkt liksom hoppa i löparskonan om det skulle vara 6 på morgonen. Om jag har bestämt mig för det. Eller vad det nu är. Eller sitta och jobba. Eller så här, nu sitter vi och poddar. Och sen så är jag mer stök i huvudet på dagen, och sen så kan jag gå över, sen blir jag jättetrött på kvällen, 10:30, så vet jag att jag har jobb. Jag måste liksom skriva klart en text och har en deadline, då är det precis som att jag går över den här magiska tröskeln. Och så blir jag jättepigg. Då kan jag sitta och vara superkreativ fram till 2 på natten. Utan problem. Har man liksom förstört, har man hoppat över en sömnfas då bara? Eller vad händer? Man brukar, ja, du fattar.
Det är de här olika, det är biokemin bakom sömnen som jag tycker är så himla spännande. För det finns ju kortisol och kroppstemperaturen och framförallt melatoninet som samverkar över hela dygnet. Melatoninet är vårt sömnhormon som utsöndras när vi blir lite sömniga eller när vi ska sova, så är det ju den effekten vi känner. Och precis som du säger så har vi det generellt då, så är det första utsöndringen är ungefär 10-11 på förmiddagen, och vad är det vi brukar göra då?
Fika.
Lite kaffepaus, fika, exakt. Sen kommer nästa ungefär vid klockan 3, och då har vi också oftast fika på jobbet. Och sen kommer det vid, ja men du lät precis så som min liksom dygnsrytm ser ut, att där vid 11 tar det, ja men typ jag är kring 11 på kvällen, då blir jag jättetrött. Och antingen lägger jag mig då, eller så kan jag också, sen kommer det ungefär 1,5-2 timmar senare igen. Så där har du ju ett fönster. Att kunna vara lite mer vaken. Då kan man stanna kvar på festen då. Har man kvar mig över 11, då kan man kvar till 1-2.
Om man kvar oss, då kan vi passa elden.
Precis.
För då blir jag jättepigg.
Precis. Sen finns det ett annat trick som man vill vara uppe längre. Det är att ta en tupplur. Vi kan prata lite om tupplur, så jag vill slå ett slag för det sen. Men ja, så att visst är det så. Det finns liksom slottetider då man kan hoppa på det här gamla sömntåget som man kallar det för. Och däremellan kan man vara pigg.
Men alltså du, sömntupplur, det står precis på nästa fråga. För jag har tagit siestor, som jag kallar det för, tupplurar hela mitt liv. Så länge jag kan minnas. Det är sen skoltiden, jag bara gick och la mig med kläderna. Ibland kan det vara 10 minuter. Och jag har så här, går och lägger mig, sover djupt, tungt, dreglar typ. Mm. Och sen så när jag har bestämt mig då, det handlar ju precis som vi pratade om badet, jag har liksom bestämt mig hjärnan att när klockan ringer om 20 minuter, då är det bra. Yeah. Då går jag upp precis. Och bara, och då kan jag så här direkt sätta mig vid datorn. Det finns liksom ingen ställtid där, utan det är så här, sov, vakna.
Hur lång tid ligger du då när du vilar? 20 minuter?
Mellan 10 och 30.
Ja, super. Alltså jag blev så glad. Det var faktiskt på spanarna i P1 nu i handlag. Vi gjorde med spaning med att tupplurar kommer bli framtidens grej.
Jag har varit trendig hela mitt liv utan att jag vet om det.
Och jag har stått och föreläst om det här på företag och inför personalgrupper. För det var ju en Arena Huffington, Huffington Post-grundaren. Hon har ju slått ett slag för tupplurar länge utifrån evidensen som finns i USA i studier. Och det finns ju en stark återhämtande kraft i det där. Jag är exakt som du. Jag har jättemycket att göra i mitt liv, tycker många, att jag håller på med mycket olika. Men jag är liksom, samtidigt säger min serb att han vet ingen som kan koppla av så mycket som jag, bara lägga sig så.
Nej.
Alltså ta en tupplur, eller jag kan lägga mig i badet mitt på dagen om jag vill det, och göra mina mejl från badkaret.
Ja. Du låter ju obehagligt lik mig.
Och det är liksom, ja men varför inte, man känner in, men ta den här tupplurna när jag kommer hem från mitt ena jobb då, att lägga mig på soffan precis som du eller på sängen, 12, 15, 20 minuter. Man har sett studier att det ökar liksom prestationsförmågan med 20% efteråt sen.
Och det är där vi behöver se. Kan vi säga att vi är lite smartare då?
Ja, men alltså verkligen, och det är det jag menar, att nu är det ju så, vilorum på jobb, då är det så, oj hon sjuk, vad har hänt om man går in där? Nej. Och då menar de med den här spaningen att det nya kommer vara att man har yoga, jag älskar yoga också, och det ska finnas kvar, men att det nya kommer inte vara att man går med sin yogamatta in på rummet, utan man har sin så här sovfilt eller någonting och lägger sig. Och så.
Man kuddar där.
Precis, att jag tror samma som barn sover middag, så tror jag att kan vi få in det här fler att sova så där kort på lunchen eller vid 2-3 eller någonting, så mår vi nog väldigt mycket bättre. Vi får ner stressnivåerna, vi återhämtar oss och vi presterar faktiskt bättre efteråt. Så det var i den här spaningen som berättade om amerikanskt NBA-lag. På det hotellet var det knäpptyst på dagen, eftermiddagen, innan match alltid.
Vad gulligt, för då skulle alla bebisar och så.
Alla gulligt, 2,5 meter
små bebisar.
Men jag blev så glad, för att det här behöver liksom, tupplurarna har ju sett som någonting slött, eller att det här ska det gå och vila så, men man har gjort det förr i tiden också på industrier, alltså att folk som sitter i stolen så tappar man nyckelknippan när man somnar djupt. Man ska inte gå och sova för djupt, utan så precis innan du går in i djupsömn. Och det är ungefär som du säger 20 minuter. Sen går man in i djupsömn. Risken är att då vaknar man kanske en timme senare och känner sig illamående och yr och bara, vad är det, dag eller natt eller alltså så. Så inte för länge, för då påverkar det även vad ska jag säga, då påverkar det ju
nattsömnen.
Kanske nattsömnen, ja. Exakt. Mm.
Vi ska lämna sömnen typ, men jag bara en fråga, jag är oftast lite sötsugen när jag vaknar när jag har tagit en tur på dagen. Jag är ingen söt person. Alltså, jag gillar choklad, men jag är ingen så här, liksom sweet tooth junkie.
Det finns säkert någon förklaring. Melatonin hänger ihop med serotonin också, som är ju också förknippat med aptit och liknande. Så att det är ju cykler, det är sammanvävt som är flätar alla de här hormonerna, också med tarmflora, och det hänger ju tätt ihop. Vi står ju liksom, för när jag började med sömn så var ju, det var ganska lite sömnforskning. Det har ju hänt mycket bara sista 10 åren vad vi vet. Så att det har säkert att göra med det här serotoninnivåerna och det här sötsuget. Så kanske lite lågt blodsocker också när man vaknar, sovit lite.
Ja, och chokladbit har ju ingen detta.
Ja, nej.
Men jag vill bara avrunda för lyssnarna innan vi hoppar in i ett helt annat ämne. Melatonin då, som vi nämnde, det är ju vårt sömnhormon som aktiveras när det är mörkt. Och det är ju mörkt nu. Nu är det november, snart december. Och jag vill bara säga till alla lyssnare så här, det är okej att vara lite tröttare på vintern, därför vi har färre ljusa timmar. Och det är en årstid där vi liksom tänker oss som björnen som går i ide. Vi ska återhämta oss den här tiden för att sen blomma upp igen på våren, precis som när knopparna brister. Så det är okej, så få inte panik. Det är okej att vara lite tröttare än årstiden, vill jag bara säga.
Jättebra. Håller du med? Jag håller med fullständigt, och slå av på takten lite. Se till att ändå gå ut när det väl är ljus, så att man får känna sig att man blir lite pigg. Men det betyder inte att man måste göra massa mer saker. Och ha inte solglasögon på dem om du inte behöver, utan ta in ljuset. Men annars så helt okej. Ta det lugnt och gå in lite i den här. Det lät så skönt när du sa det. Du beskrev det perfekt.
Du, vi ska prata om, för det här är ju faktiskt någonting som du gör stora delar av dagen också. Du jobbar med ungdomar på ett SIS-hem, och alla kanske inte vet vad SIS betyder, så då ska jag läsa innantill från deras hemsida. SIS, S-I-S, står för Statens institutionsstyrelse. Det är alltså en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbrukarproblem, står det på deras hemsida. Där hänger du på dagarna.
Ja.
Och hur vet jag inte mycket du får berätta, men hur ser deras ungdomars sömnmönster ut till exempel? För det här är ju tonåringar som har liksom stora psykiska problem.
Jättebra fråga, och vi har som ambition att många som kommer till oss har ju dålig sömn, och de kanske har varit häktade en lång tid, eller de har kanske varit på rymmen eller tagit mycket droger eller levt under väldigt stor stress. Alltså, de gängkriminella idag, eller de människor, alltså ungdomar med psykisk ohälsa, har ju väldigt stressigt liv. Så det är fruktansvärt mycket stress, och då sover man dåligt, och då börjar man ta saker för att man ska sova. Så att det vi gör, alltså vi har jobbat jättemycket med stabiliserande direkt när man kommer till oss, och det betyder så här: kost, motion, sömn.
Ja.
Och basen, det är bara det vi kör till början, och det är lite olika på SIS-hem, men på mitt är det också så att vi tar telefon, och man har inte tillgång till elektroniska plattformar, och det är också någonting som gör att man kopplar av och kopplar ner, för att vi behöver bara få ordning på basen. Och målet är ju att när man är klar hos oss så ska man inte ha problem med sin sömn när man har kommit in i en dygnsrytm och så jag jobbar faktiskt en del med det, att vi ska minska medicinanvändandet, stabilisera, lära andra som. Det är jättekul faktiskt. Och kör ibland lite yogaövningar, andningsövningar. Och det är fantastiskt när man liksom har en grupp med unga män som har begått grova brott, som ligger och andas och slappnar av. Och man ser här i stunden, här och nu, så mår de här killarna bra. och slappnar av, då känner jag mig lycklig liksom, och tänker något litet frö de tar med sig kring det här att må bra, ta hand om sig själv och göra någonting bättre framåt.
Vad fint. Det måste ju kännas väldigt meningsfullt att gå till jobbet då.
Ja, men det är det. Och jag tycker att det finns mycket som skrivs i media och det är mycket kring de här grupperna nu. Man kan, ja, det är lätt att döma och tänka och så, men det är väldigt komplext att det har blivit så här för många av dem. Mm. Så vi jobbar ju mycket med att också stärka, hitta resurser, planera framåt och bryta mönster och ta hand om sin hälsa är en stor del i det.
Men så är de säger jag nu, det låter så slarvigt, de som är där på SIS-hemmet, är de väldigt liksom receptiva till, det kanske inte gäller alla, men receptiva för vården på något sätt? För de är ju ändå tonåringar, de funkar ju, deras kroppar funkar ju på ett annat sätt än vad vi vuxna gör.
Det är roligt för att du och jag har tonåringar hemma också.
Ja, och jag visst är det spännande.
Ja, och ibland när vi pratar på våra konferenser säger vi så, men han har inte kommit upp på morgonen och hon var lite sur och så här. Just det, men vi har inte glömma, det här är helt vanligt tonårsbeteende också. Så att där får man ju verkligen vara liksom, ja, så att det vill liksom säga så här, var går gränserna för vad är normalt tonårsbeteende? Och vi bedömer ju någonting som heter mottaglighet mycket. Det är det vi psykologer gör, vi tittar på risk och behov och mottaglighet och så ser man ju så här, vad finns det för motivation, mottaglighet för insats hos den här personen. Och ibland, jag menar någon ungdom, alltså han vill absolut inte prata med psykolog. Det var det värsta han visste. Alltså, bara jag kom in i rummet och sa han var jätteotrevlig och sur. Men vi fick börja spela pingis ihop och sen så liksom, ja, där började våra samtal med pingis. Och sen blev det någon, ja, hängde i tv-rummet, spelstudion och sen så bara plötsligt så började han snacka. Och nu har vi liksom med regelbunden kontakt. Så att ibland är det ju mottagligheten kanske först. Det är inte så stor för insatser. Men det tar tid.
Alltså, stjärna i himlen så till dig. Och alla andra som jobbar med den typen av vård.
Ja, wow. Det är komplext. Och jag vill också säga att jag har stor respekt för alla mina kollegor och gör sitt jobb. Men också, det är ett tufft jobb att komma tillbaka ut efter man har varit precis hemma. Det är socialtjänsterna som ska planera. Så vi har ju den delen bara. Sen är det nästa del. Det är där hela samhället behöver liksom samlas. Och, ja, vill man ha någon av de här ungdomarna som grannar? Nej, det vill man kanske inte. Vill man ha dem som praktikant på sitt jobb? Alltså, det kräver någonstans att vi alla öppnar upp för det. Så vi säger, jo, men jag tycker de ska få ha ett bra liv efteråt, men inte här.
Det är där
vi behöver jobba med också våra attityder kanske, för om vi nu vill vända det här.
Wow. Nu, det där skulle vi verkligen kunna gå in på hur djupt som helst, känner jag. Med hela, herregud. Ja, stjärna himlen igen. Wow. Hälsa alla dina kollegor.
Det ska jag göra.
Alltså, jag vill ju beta av. Jag vill egentligen stanna i allting och bara så här, ta 5 timmar i varje ämne. Men jag vill ju bara så här, tjuff, 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 lite som en så här krydda grytan lite. Jag vill få alla dina spännande saker som du gör. För du skriver ju också, du är författare. Både vuxenböcker och barnböcker och kriminalromaner. Och nu, när vi spelar in det här, så är din bok inte släppt. Men när samtalet släpps så har din bok precis haft utgivningsdag. Den heter De utvalda. Jag har inte hunnit läsa den än, men kan du bara så här lite, utan att avslöja för mycket, guida oss lite grann, vad handlar den om?
Det här är min nya serie som släpps på Norstedts och jag är så himla glad för den här har tagit tid, Shirin. Alltså från början tänkte den skulle ges ut för ett år sedan, men den här har fått ta tid och den har fått ligga och mogna och jäsa som en deg ungefär. Och nu är den här. Och den handlar om en psykolog, såklart som huvudkaraktär. Det finns likheter med mig själv i vissa delar. Ensamstående mamma som börjar jobba för polisen som profilerare. Och har då som sitt område udda brott som begås här i Malmö. Då. Det kommer vara i den här serien, även inte bara i Malmö. Men det är där den här gruppen, specialgruppen för udda brott sitter. Så hon kallas in när man hittar en person död med ett märkligt brännmärke i ansiktet. Och Då började hon jobba med Truls Reimer som är en polisutredare från Stockholm som har blivit tvångsförflyttad till Malmö för han har skött sig i Stockholm. Och det tyckte någon var roligt att Malmö är ett straff sådär, men det får vi se hur det går för honom här nere då, med den skillnaden som är mellan städerna. Så att jag har lagt mycket tid på den där och skapa de här karaktärerna. Jag hoppas att läsarna kommer framförallt tycka om den här huvudpersonen Kattis. Hon är inte så konstig, hon är ganska vanlig. Och idag är det många märkliga karaktärer i många kriminalromaner. Alltså man har massa missbruk och konstigheter för sig. Men hon kämpar på med en vardag som vi alla gör på något sätt. Och lite sömnproblem ibland. Mm. Och sen ska hon då jobba med den här Truls Reimer. Så får vi se om de kommer, hur det kommer gå i deras samarbete. Så att jag väver in mycket om mitt eget jobb såklart. Utan att det är någon igenkänning. Men inspiration.
Nej, men för inspiration. Du gräver ju där du står utan att liksom hänga ut någon. Mm.
I mitt jobb så läser jag mycket domar och handlingar och liknande. Och man, framförallt så är jag intresserad av motivet bakom. Och vad är det som gör att man begår ett brott? Och det är det som mina böcker kanske har som en sån här... Det är inte så mycket blod och mord och teknisk kriminalroman mer än att ja, motiv och drivkraft hos människor och så.
Alltså för nu jag måste bara dra en liknelse till mig själv, men jag får ofta höra så här: gud vad du gör mycket saker hela tiden. Och någon tycker så här, du spretar, för jag känner igen mig lite i dig. Och får du också den frågan?
Väldigt ofta så
det är kristallklart folk, för mig när du pratar om det här.
Ja, tack, du förstår. Det är ett flöde i allting jag gör på något sätt. Det går aldrig emot varandra, utan det känns naturligt så här att det bara, ja, men det som jag får in där kommer ut där på något sätt liksom. Och jag är bara som ett, ibland känner jag, det låter jätteflummigt, men det känns som jag bara är en kanal för saker. Att jag är, och när jag får mail från folk som skriver tack, jag somnar till dina böcker, eller våra barn kan sova nu, eller man får den feedbacken kring böckerna också, kriminalromanerna, men då blir man glad. Det var en ryttare som skrev till mig när hon hade gjort en hon har inte läst böcker innan, hon är på något sorts tour och rider runt i Europa, och hon skrev att din bok är den första jag har läst, den var från min gamla serie, och tack. Och då känner man så här, ja, men jag vill ju göra någonting för att förbättra världen lite på mina sätt. Och det är det som tror jag är gemensamt. Och gör man det med det här högre syftet, man har hittat sitt, ja, med sin, jag vet inte, sitt mission kanske vi snackar om, du har säkert läst mycket om det. Alltså man har sitt why i djupet, så är det ju inte jobbigt. Då blir det inte splittrat för en själv. Men jag jobbar ju rätt mycket med att tacka nej till saker. Och det tror du också får göra för att det inte ska bli för mycket. Jag måste hålla här för att det ska ändå vara i den här korgen av saker. Mm.
Men om du nu flätar ihop så att inte jag gör det åt dig, för det är jag nyfiken, för det vill jag gärna göra. Men så här, du skriver deckare, du föreläser, du jobbar med de här ungdomarna, du föreläser om... kanske både för vuxna och barn, pratar om sömn och så vidare. Vad är den röda tråden, det som vi pratar om? Hur knyter du ihop allt det här? För mig är det kristallklart, för jag har samma livutmaning, vad man ska kalla det för. Jag vet ju vad jag drivs av, men hur skulle du liksom fläta ihop det här i ditt liv med dina ord?
Jättebra fråga vad det är, men som kunskapsbas så har jag psykologin i botten, och det är den jag använder i olika områden. Där har jag liksom min expertis, men sen har jag min personliga drivkraft också. Den är på något sätt knuten mycket till att jag vill påverka världen eller människor eller någonting till det positiva, och jag får ganska mycket så här till mig, vad är det jag ska göra? Så jag har mediterat länge och nu ser Hilma av Klint-tavlan där bak, även om du känner till Hilma, men det var ju mycket där, man går på intuitionen, när jag skriver så är det som bara ett flöde, det är inte liksom att jag sitter och försöker prestera, och hittar man den källan så blir det rätt ofta, så då är det inte så jobbigt det man gör. Det enda gången jag kanske känner mig stressad eller mår dåligt, det är om mina barn mår dåligt. Alltså aldrig för jobb eller för att prestera eller göra någonting. Jag kan stå och föreläsa för 500 pers eller göra olika uppdrag, och det känns bara härligt att få vara med dem. Så att på något sätt så hittar man den här inre källan och lyssnar inåt. Vad är det jag vill göra och förmedla, så kommer det ganska naturligt. Då har jag hittat mitt område på något sätt. Det hade lika väl kunnat vara att man kanske brann för tekniska uppfinningar och gjorde många olika sådana. Nu är det för mig att sätta psykologin i olika forum och öka förståelsen. Och bidra till att människor är i den här processen kanske. Som alltifrån mina ungdomar som har begått grova brott, att se dem plötsligt så här, uppleva känslan av ett andetag. Alltså, så här, och bara, jag känner mig lugn. Ser man en som har varit så här, jättetaggad och så. Man bara ser hur ansiktet så här. Eller när någon skriver att tack lov började jag bada och det gjorde att jag tog mig igenom den här skilsmässan eller krisen. Jag kände mig stark och så. Då blir man jätteglad. Då har man gjort någonting som betyder något.
Jag bara sitter och njuter och ler. För det här...
Ja, du förstår känslan.
Ja, men jag förstår känslan och den är helt fantastisk. Jag kan klara av hur mycket som helst. Det kan vara, i min värld är det inte spretigt, men det är ändå olika plattformar. Men med samma röda tråd. Och så är det en liten grej med barnen. Då är det bara kaos. Annars kan man hantera hur mycket som helst. Liksom passionsdrivet är det ju.
Sen har jag också, även om du har det. Men det jag pratade med, jag tror det var Nina Jansdotter eller någon annan jag pratade med om det. Som sa att vi är nog inte perfektionister. Och vi har inte så lång ställtid. Hade jag haft en lång ställtid innan jag ska göra saker så hade jag inte kunnat kanske prestera och leverera så mycket som jag gör. Utan jag är ganska intuitiv direkt, kan liksom gå in och känna av vad är det jag ska göra här. Och det är också erfarenhet, man är senior nu så man har ju mycket med sig. Men också att kanske att jag också kan lämna ifrån mig saker utan att det är superperfekt på gott och ont. Jag kan skriva ut 5 böcker. När någon som är perfektionist skriver en riktigt bra bok så skriver jag kanske 5 helt okej böcker. Och det är där också på något sätt att man är lite olika. Och det är inte rätt eller fel något av det, men det gör ju på något sätt också att man kan ha det här flödet i sitt liv. Skulle jag liksom ladda en vecka för den här podden, alltså nu har jag klä på mig och jag har kaffe här, min kopp som jag har varje morgon.
Ja, med änglavingar. Jag har varit noga med att säga att du behöver inte förbereda dig alls.
Nej, och då blir det ju jättejobbigt att göra så här som du och jag lever. Men alla som lyssnar, jag tror hittar man sin inre liksom, och det kan vara jobbar man på en förskola och känner att det känns meningsfullt och man stannar upp på vardagen och bara tittar på de här barnen som är glada och ler mot dig plötsligt, eller Du jobbar på en restaurang och serverar mat och så ser du hur någon bara är nöjd och glad. Alltså då blir det härligt att göra det du gör. Liksom.
Vad fint beskrivet. Vi har så mycket gemensamt. Tack Jenny för att hon förde oss samman. Vi har pratat mycket om superintressanta saker. Hur tar du själv om att ta hand om din sömn på bästa sätt?
Jag brukar få frågan alltid i slutet på intervjuer, och hur sover du själv?
Ja.
Och då säger jag så, jo men jag sover bra, men jag sover inte alltid bra, utan det kan vara ibland så sover jag dåligt, men då oroar jag mig inte så mycket för det, utan jag gör liksom ingen grej av det, utan det var en dålig natt, det kommer bättre sen. Och det är bland det viktigaste också, att vi inte blir så rädda när vi sover dåligt, utan det kommer perioder när vi sover sämre och bättre. Jag sover nog kanske en halvtimme för lite egentligen om man tittar på. Jag borde kanske ligga på någon halvtimme mer. Ja men precis, nu har jag tonåringar hemma, de lägger sig sent. Jag är uppe för sent och jag går upp tidigare, så jag går ut med hunden och ligger lite där. Men jag får vara tacksam för jag har bra sömn. Och sen kan jag ta en tupplur också när jag får för lite sömn, så sover jag en kvart halvtimme här på soffan. Igår gjorde jag det innan jag körde till stallet och ridningen. Lite så. Så att, det är inte jag som rider, det är min dotter. Men, jag tycker att jag har haft tur också lite. För det finns ju också en ärftlighet på att man kan ha lite sämre sömn och så. Det är inte alltid man kan hjälpa att man har liksom det med sämre sömn.
Men du, och vad har du för tränings... Vad tränar du för någonting? Du pratade lite om yoga. Vi har pratat om...
Ja, precis. Jag tycker om... Jag har faktiskt alltid tränat själv. Alltså simmat eller sprungit eller så. Det har varit ett sätt för mig att återhämta med det jag pratade om i början. Man behöver titta så, okej, vad är det för återhämtning jag behöver och hur kan jag lägga in den? Men nu har jag faktiskt börjat gå på grupppass ibland.
Spinning och här det var länge sedan jag gjorde det. Det är exakt. Kul.
Ja. Det var 20 år sedan. Liksom. Ja. Sen här går jag på yoga någon gång då och då. Men just det här att gå på grupppass, det var liksom... Så att jag tränar väl 2-3 gånger i veckan. Men jag gör det inte som ett sånt måste att jag måste ha det. Men ställde också om mig rätt mycket från efter 40. Innan dess hade jag mycket, kanske man tog tid på när man sprang eller... Ja, skulle prestera, slutade göra det, springa för att må bra liksom. Så att det är annorlunda nu tycker jag. Man känner när man behöver träna, men jag tycker om att träna. För jag har aldrig det motståndet innan liksom. Det är bara att man ska liksom få in det på sätt i sin vardag.
Ja, härligt. Och hur morgonrutinerna? Vad händer när klockan ringer? Har du liksom en procedur?
Jag är som en gammal tant. Jag laddar ju kaffekokan dagen innan.
Ja, men det är väl härligt.
Så att när jag kommer upp behöver jag bara sätta på den. Så står den och puttar, så behöver jag inte göra det själv.
Det är väl underbart.
Och sen måste jag säga att jag är inspirerad av din tidigare gäst här som drack en kopp varmt, eller var det ett glas varmt vatten. Och det tänkte jag så, fy, det lät så äckligt. Men hon, det var en läkare, då hade en tidigare podd.
Ja.
Så det har jag provat några månader nu och det är ganska behagligt att börja dagen med ett glas varmt vatten och sen är det ju liksom en kopp kaffe och ibland äter jag frukost på jobbet, ibland gör jag det hemma, men jag gillar ju morgnar, ofta sätter jag mig vid datorn och så skriver jag kanske en timme på mina manus och precis som du sa så är den timmen och det morgonen, jag får ju mer gjort på den timmen än vad jag får på hela dagen.
Sen. Jag vet!
Så jag älskar ju morgonen att sätta på kaffet, sätta mig vid datorn och så går jag in och skriver lite i min värld. Och sen efter det så är det gör frukost till barnen. Och,
ja, vad härligt. Vad härligt att vi fick ses just på morgonen du och jag.
Ja, det var det verkligen. Ja. Och det är snö ut hos dig, vi har det kallt frost.
Du, nu snöar det, nu är det helt vitt ut. Det snöar så sjukt mycket.
Vad mysigt.
Jag sitter och klunkar här medan vi pratar. Det här är... varmt vatten med färsk ingefära, färskpressad citron, svartpeppar, gurkmeja och en touch av kanel.
Hur har du gjort den? Har du mixat den på något sätt eller bara blandat runt? Eller?
Nej, bara häller i allting och så vatten.
Wow, ja. Men jag tror mycket på sånt också med den här årstiden. Vi behöver liksom det här omhändertagandet på morgonen, så... Tack för det tipset. Ska jag testa?
Kan jag lägga ut på Instagram sen. Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål och rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Det här var så härligt samtal, men vi börjar närma oss slutet och du ska få 5 ofullständiga meningar.
Ja, så spännande. Du har inte berättat innan.
Nej. Det bästa rådet jag ger mina tonåringar som jag kommer på mig själv att jag upprepar och upprepar gång på gång är?
Oj, vad säger jag till dem? Ja, att this too shall pass. Det här kommer gå över. Det är så här du känner nu eller så är det nu, men det kommer gå över sen.
Psykologar du barnen mycket?
Nej, de är rätt så listiga. De överlistar mig.
De är ju det.
Ja, det går inte.
Min gick precis här, det hörde jag. Mitt bästa barndomsminne var när jag...
Oh, Det som kom upp direkt var faktiskt när jag var ute i fjällen. Det kanske har att göra med skidåkning. Ja. Men jag hade en väldigt fin mormor och åkte på små resor med henne. Jag var äldsta barnbarnet, så hon tog med mig ut till Lofsdalen. Och häromdagen pratade vi om att jag vill åka till Lofsdalen igen. Men det var mysigt att vara själv med sin mormor på en skidresa. Det var det minnet som kom upp. Det var väl säkert associerat med snön, men det var härligt.
Ja, du har säkert massor, men man får ta det som kommer upp. Så här ser mina hudvårdsrutiner ut.
Ja, där ligger jag på minus jämfört med mina tonåringar. De tycker att jag är så dålig på det. jag försöker i alla fall att man har en bra rengöringsrutin. Det är väl kanske det viktiga för mig att man har får in det, rengöring. Och sen så är jag ganska, jag har bara någon dagkräm och någon nattkräm, that's it. Jag lär mig nya saker varje dag med mina barn, hur man ska ta hand om. Och nu när de säger att jag är över 45 så fick jag det till då. Någon sån här anti-aging cream som de tycker jag ska ha. Så att,
Man tolkar på olika sätt.
Precis.
När jag bjuder på middag brukar min paradrätt vara...
Men fisksoppa tror jag med saffran är väl en sån enkel, snabb rätt som jag ändå tycker att jag gör rätt bra.
Vad gott. Och speciellt den här årstiden.
Ja, lite bröd till. Alltså det blir liksom, det är inte så komplicerat och det är väldigt gott.
Bra tips. Lyxigt. Ja, faktiskt. Jättegott. Bra tips.
Kan man slänga i det man har i frysen bara? Har man lite räkor, lite lax eller lite torsk, det man har kan man lägga i. Så det är en bra sån här budgeträtt fast det låter dyrt. Ja.
Och så kan man göra mycket och så blir den bara godare och godare och godare. Och så gärna saffran. Allt man kan ha saffran i nu för tiden. I takt med att psykisk ohälsa växer i samhället, inte bara i Sverige utan i hela världen, vill jag ge lyssnarna ett råd. Det är inte så himla lätt.
Ja, nej, men ut i naturen. Stå stadigt mot jorden. Liksom hitta er själva. Skärma av er liksom. Jag tror att det är där vi har tappat mycket. Vi lever här, tror jag, långt ifrån oss själva, vår mänskliga natur ibland. Så ut i naturen, eller det räcker med att man bara går ner som, ja, på en liten park och tittar i gräset. Alltså connecta med jorden, det är mitt tips för alla som är stressade och lever i oro. Det händer så mycket nu, det är många som har mycket ångest, det är mycket... framtidsoro, både hos ungdomar och vuxna. Och då får vi minska ner världen, gå ut och titta på en fågel som flyger runt. Ja, men lite så. Hitta det stora i det lilla. Då tror jag vi mår bättre.
Fint. Jag står alltid och pratar. Står alltid upp när jag pratar i telefonen. Då känner jag så här, men det vandrar jag runt eller så står jag här och tittar ut genom mitt fönster. Och så har jag, ibland är det en liten hare. Så jag bara alltså bor på Gärdet, ganska mitt i stan liksom. Men det är väldigt grant där jag bor. Det bor en ekorre utanför mitt fönster. Och så kommer någon hare som har sprungit lite fel ibland. Och någon gång har jag sett ett rådjur. Men nu är det så roligt för nu... har de huggit ner lite träd här. Så att i stora, fina, gamla stubbar. Så står jag och pratar. Så ser jag en liten... det låter inte så mysigt, men den var jättesöt. En liten råtta.
Åh, nej men jag förstår.
Och så ser jag så här hur de springer och hämtar grejer. Ja. Och in i hålor och sådär. Samtidigt som jag står och pratar. Jag blev så här glad och berättade för min dotter. Hon bara, åh vad äckligt med råtta. Ja. Jag bara, nej men den var jättegullig.
Ja. Men jag kunde också fastna och titta på en spindel i ett nät här som var på balkongen. Så titta som den har byggt och vad den har kämpat och gjort det här. Och de bara, ta bort det. Nej, det ska jag inte göra. Men just det där, att hitta de tillfällena. Jag tror det höjer livskvaliteten och gör att vi kommer i kontakt med någonting djupare inom oss. Och vi behöver vara i kontakt med.
Åh, vad fint. Jag tänkte avsluta lite med mina tankar kring dagens samtal, och när jag satt och skrev det här så blev det väldigt mycket längre än vad det brukar bli. Men så är det ibland blir det kortare, ibland blir det längre, så du kan bara luta dig tillbaks någon minut. På tal om sömn, det har varit en del av mig som har funkat till stor del hela mitt liv alldeles utmärkt, förutom när barnen var nyfödda.
Men i min äldsta fick jag en mild depression när hon var liten, som inte är helt ovanligt. Nybliven mamma, sömnbrist och total hormoncirkus. När min yngsta var liten fick jag en enorm sömnrubbning. Hon hade inte kolik på något sätt, men hon gnydde och tappade nappen, så jag fick upp säkert 10 gånger per natt. Och när hon väl började sova, då var min sömn rubbad och totalt förstörd. Jag fick gå på healing, medicinsk yoga som hjälpte enormt mycket. Men jag fick också ta hjälp av insomningstabletter som jag var extremt försiktig med. Och det är rätt farligt och lätt att ta till. Men de hjälpte där och då. Men långsamt, långsamt blev det ju till slut ordning på det där också. Jag har alltid haft lätt att sova. Jag reste mycket när jag var ung med min vän Veronica. Det var på den tiden där vi åkte buss ner till Alperna i gymnasiet. Jag tyckte det var toppen. Hon tyckte att jag var urtråkig. Jag somnade typ när vi klev på bussen vid Norra Bantorget och vaknade någonstans när vi var framme i södra Alperna någonstans i Frankrike. Så fort jag satte mig på ett flygplan så somnade jag. Likaså tåg eller bil. Jag tycker det är så otroligt rogivande. Och ibland när jag har haft extremt intensiva skrivarperioder har jag inte ens rest mig från stolen. Jag ska väl tillägga att jag har hemmakontor. Utan jag bara puttat undan datorn och lutat huvudet mot bordet och somnat. På kommando. Ja, så var det ju det här med klimakteriet. Det blir ju tillfälligt lite varmt ibland om natten och det stör ju sömnen. Jag skulle kunna prata länge om sömnen. Och just nu är jag inne i en stor återhämtningsfas av olika anledningar. Så jag försöker ta ett varmt bad varje kväll med epsomsalt och lavendelolja innan jag går och lägger mig. Jag läser en bok och lyssnar på lugn musik. Mina bästa sömntips är att inte ha tv i sovrummet, undvika att titta på mobilen i sängen, läsa en bok innan man somnar, förslagsvis din nya bok Helena. Ha mörkt och skönt, en ljuvlig säng med sköna lakan, och ska man ha någon form av aktivitet i sovrummet så är det sex eller yoga. Det var min avhandling för dagen. Håller du med?
Jag håller med allt. Det låter jättekorrekt i mina öron, absolut. Fin sammanfattning av både det vi har pratat om och hur du har haft det.
Herregud alltså. Det var stökigt när de var små. Men nu, all is good. Men det är så sjukt. En grej har jag kvar. Från att Stella är nu 15 och Luna blir 22. Men jag blev, och det har aldrig störts av, ljud, små ljud och ljus när Stella var liten. Så då hade jag en t-shirt som jag la över ena örat och ögonen.
Ja, ligger den kvar så fortfarande?
Ja.
Ja, men då har det blivit en inlärning och det är det som är så häftigt med oss. Vi kan ju avrunda lite med det, att vi kan ju lära oss saker, även som vuxna, nya beteenden, vi kan ta till oss nya saker. Och efter ett tag så lär sig kroppen, så då är den där, den är betingad för dig med att den är kopplad till sömn, bra sömn. Ja,
ja men och som en snuttefilt. Jag kanske borde vänja mig av vid det. Men det är så gott.
Det blir en jättebra metod. Ja. Bara fortsätt med det. Jag har mina djur sover på mig. Det tycker jag är super. En del skulle inte kunna ha dem på sig.
Så fint samtal, Helena. Jag är så glad för den här stunden.
Ja, det
verkligen.
Jättestort tack, Kirin, att jag fick vara med i din fina podd. Och kan ju ska lyssna på fler av dina avsnitt som jag har pratat om nu. Och,
Vi har så mycket gemensamt. Samtal. Vi måste ju ses det live, det märker jag ju.
Absolut, det ska vi
göra. Jag får ta mig ner. Mm. Eller du är säkert här upp ofta.
Jag kommer upp också, så får vi
Let's talk. Du, var hittar vi dig nu om vi vill följa dig i allt spännande du gör?
Jag har ett Instagram med sociala medier där och jag finns på Facebook också framförallt. Och sen har jag en hemsida för de som vill kontakta mig om andra saker. Men jag har lite sociala medier, så välkomna dit och följ med där. Och nu är boken ute och då kommer jag också vara ute och signera och finnas lite med det. Så det känns jättekul. Och,
Vi kommer ju se dig. När det här avsnittet släpps så kommer ju du finnas överallt. Du kommer säkert sitta i morgonsoffan eller någonting.
Jag hoppas på det.
Och för alla kära lyssnare, Kubicek stavas K-U-B-I-C-E-K Boje
kan vi gissa oss till hur det stavas. Mm. In och följ Helena på Instagram under Helena_Kubicek_Boye. In och följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv när jag inte poddar. Missa inte mina fina partners instasidor Beauty Disrupted Global och 1753.skincare. De har båda fantastiska produkter. Tack alla fina, fina lyssnare för att ni har hängt med oss här under den här stunden. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er och sov så gott. Puss och kram. Hej då Helena!
Hej då Shirin, ha det bra!